Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Hej och välkomna till Barnpsykologerna, en podcast med Lars Klintvall och Liv Sirski. Och idag träffar vi Sena El Haj Ibrahim. Hej!
Hej!
Hej. Som är PTP-psykolog på Nackagården HVB i Fisksätra. Välkommen!
Tack så mycket!
Och du skrev din psykologexamensuppsats om ensamkommande flyktingbarn, eller hur?
Ja, och nyanlända barn.
Och nyanlända barn, precis. Och det är det vi ska prata om nu.
Mm.
Kan inte du bara berätta lite vad du gör på din tjänst i Nackagården?
Absolut. Det är alltså ett hem för ensamkommande pojkar i åldrarna 14-18. De kommer hit ensamma, har ingen i Sverige. Och det som är specifikt för de här som hamnar hos oss, det är att de har mycket utåtagerande problematik, aggression och andra svårigheter som vi då har resurser för att kunna arbeta med.
Men de är alla ensamkommande?
De är ensamkommande, de som är hos oss. Vi blir liksom deras hem då.
Men, så det är inte alla barn som kommer till Nacka som kommer till, alla ensamkommande som kommer till Nacka som kommer till er?
Nej, utan vi har 9 platser.
Okej, det är så. Superlitet?
Yes.
Okej.
Okay. Yeah.
För var kommer de normalt först? Liksom? Var är det vanligt att man bor om man är ensamkommande?
Det är kanske på ett annat HVB. Många har liksom bott på HVB tidigare och sen blivit flyttade till oss. Just att vi har psykolog, vi har socionomer, vi har terapeuter.
Mm.
Och personal som är utbildad i, ja, men i den här formen, typen av svårigheter.
Mm.
Så att vi kan jobba med det.
Och vilka svårigheter är det? Liksom, konkret, vad är det de gör för att hamna hos er?
Det vanligaste är att de har haft utbrott. Något slags utbrott, antingen fysiskt eller liksom mycket verbalt. Slängt saker, gått iväg och inte kommit tillbaka från boenden. Och där man liksom känner att personalen tidigare har känt att de klarar inte av. De är antingen att personalen är rädd eller att de andra på boendet, de som bor där, är rädda för ungdomen.
Rädda för att de ska skada någon annan eller skada sig själva?
Både och. Både det kan vara både och. Ja, för det, ja.
Det är till och med så att ni bara tar emot pojkar?
Ja, vi tar emot pojkar. Okay. Och det är den största gruppen av ensamkommande.
Mm. Största, är det 90% eller det?
Nej, jag vet inte riktigt procentalt, men majoriteten är liksom att det är pojkar.
Ah, visst. Ja.
Men det finns andra boenden som tar emot både och. Men vi har liksom tänkte att vi kör ett kön.
Vad är det liksom du utreder när du träffar de här killarna?
Det första är det att de här pojkarna hamnar hos oss på uppdrag av socialtjänsten.
Mm.
Och då får de med sig liksom en vårdplan där, ja, de har väl pratat, haft lite samtal med pojken innan på socialtjänsten och kommit fram till olika behov som den här pojken kan ha. Och sen också får vi dokument från tidigare HVB:n, journal och så att vi kan få ett hum om hur den här pojken är, funkar, hur det har gått för honom och så.
Vad är det för behov, alltså ungefär? Vad är det för sorts behov de har?
Men det är mycket det här med aggressivitet till exempel. Det kan vara mycket sömnsvårigheter, depression, det är mycket ångest.
Sömnsvårigheter och depression, är det att de liksom ältar eller oroar sig för att det ska gå eller vad som har hänt eller vad är det som gör att de mår dåligt?
Det är både och.
Ja.
Och det vet man inte inledningsvis. Eller det vet inte jag. Utan man får verkligen bygga först en relation innan de ens vill prata om någonting. Så det jag gör till en början är att observera deras beteenden på boendet men också prata med personalen som jobbar med dem liksom dygnet runt.
Mm.
Så först gör vi liksom en noggrann kartläggning av ungdomens liksom beteenden och hur han är. Beter sig och så. Och sen för att försöka hitta vad är orsaken till det. Och det är liksom smått. Man får verkligen ha liksom små samtal här och där. Men för det första skapa tryggheten att de ens vågar prata om vad det är.
Mm.
Så att det kan dels handla om saker som de har varit med om tidigare. Det kan vara saker de har varit med om under flykten till Sverige.
Mm.
Och sen så självklart är det här med asylprocessen som skapar jättestor oro och osäkerhet för dem.
Att man inte vet om man kommer få uppehållstillstånd.
Precis, och man vet inte hur ens familj till exempel bor i hemlandet. För många kommer hit på uppdrag av deras familj. Att de ska liksom skaffa uppehållstillstånd och sen kunna få hit familjen till Sverige. Det. Så det är ett enormt ansvar som de har.
Det är både att man inte vet hur ens familj har det hemma. Och
Nej.
Att man inte vet hur det kommer gå och man kommer kunna hjälpa dem.
Precis, så. Exakt. Så det är lite olika saker som man brottas med.
Mm.
Så att...
För, nu är säkert inte den gruppen som du träffar, de är säkert inte representativa för andra ensamkommande pojkar eftersom dina har större problem, gissar jag.
Mm.
För annars tänker man ju direkt, jag tänker direkt att de har allihop jättejobbiga trauman och krigsupplevelser och som du säger, vägen till Sverige och sådär.
Mm.
Är det så att de flesta har trauman när de kommer till Sverige?
Nej, trauma ska jag nog vara försiktig med att använda just ordet trauma. Alla de har ju haft det svårt. Så kan man ju säga. Och vissa svårare än andra.
Ja.
Dels i hemlandet men också på vägen hit. Så att det som är gemensamt för alla dem det är att de har haft det svårt. En del lider av liksom, trauma.
Mm.
Och har varit med om liksom, traumatiska händelser.
Mm.
Men det är inte alla som utvecklar trauma för det.
Så det är inte alltid det som det landar i utredningen?
Nej.
Det är därför den här killen har problem?
Nej. De kan ju visa liknande symptom. Som sömnsvårigheter, depression... koncentrationssvårigheter.
Mm.
Och för en del så är det symptom på trauma. Men för andra så är det, liksom bara normala reaktioner på en jättesvår händelse som man varit med om.
Mm. Ja. Och vadå en jättejobbig situation som man är i här och nu?
Exakt,
man
exakt. Verkligheten. Precis. Och det är det som är viktigt att liksom kunna särskilja och ta reda på för att insatserna sen kommer att se helt olika ut.
Mm.
Beroende.
Ja, men precis. För vad finns det för olika möjliga insatser som man kan ge dem då?
Ja, alltså det finns ju vanlig liksom, traumabehandling om man har trauma och sen om man utvecklar PTSD, då får man ju köra den behandlingen för den problematiken.
Mm.
Är det liksom depression, ångest och sömnsvårigheter som är det, liksom det vanligaste, då får man liksom jobba med det. Alltså behandling, det kommer inte vara liksom ren KBT-behandling med de här pojkarna. Dels för att många vill inte prata om det.
Mm.
Till en början.
Till exempel om det är trauma eller om det är sömnproblemen, kan det vara båda att man inte vill prata om det?
Alltså det är jätteolika det också. Det är det man får ha i tanke, att de här pojkarna är ju väldigt, väldigt olika. Det är en extremt heterogen grupp. Det är precis som vilka barn som helst.
Mm.
Att de har olika behov. Bara för att de kanske har kommit från krig så betyder det inte att de har samma problem och behöver ha samma insatser.
Mm.
Utan det beror också mycket på vilka resurser de har själva som individer.
Mm.
Och hur de upplever sin situation. Och vad de har för mål.
Då, vad finns det för variationer i det, hur man upplever sin situation? Alltså som du säger, att det är väldigt olika beroende på hur den killen är. Liksom, så här.
Exakt.
Vad finns det för spridning? Liksom, att de är optimistiska eller pessimistiska?
Nej, jag
eller...
tänker på det här med resilience, alltså motståndskraft som man har som individ. Man kan gå igenom många svårigheter och kanske inte identifiera sig med det som man har varit med. Man kan ha liksom lite distans till det. Och ändå fortsätta, för så jag menar.
Mm,
cool. Lite så att man har de färdigheter, coping-strategier för att bearbeta det man har varit med om. Och en del har inte de här strategierna.
Det här är ju superintressant. Mm. Och det här är någonting egentligen som de hade med sig redan från början, tänker du? Att det är liksom en egenskap, eller någonting man har i sin repertoar?
Det här är ju utvecklingspsykologi. Alltså har man varit under långvarig stress, till exempel som krig och så... För en del så hämmar det liksom ens alltså hjärnans utveckling.
Mm.
Och bland annat då coping-strategier.
Mm.
Att det har hämmat ändå. Man kan ju gå in på det här jättemycket och prata. Men precis. Och vilken typ av stöd man har haft innan när man varit liten. Om man har haft mycket stöd från familjen. När man har upplevt jobbiga saker. Har det funnits någon vuxen som liksom har kunnat med hjälpen att reglera känslor eller inte? Eller har man varit väldigt ensam i det och kanske hittat andra kortsiktiga lösningar som missbruk eller självskadebeteende, vilket är väldigt vanligt hos de här. Det är deras sätt att hantera saker här och nu. För att det blir för jobbigt.
Jobbiga känslorna.
Exakt.
Okay.
Medan andra har kanske haft en väldigt stöttande familj och har men fler strategier för att hantera när saker blir jobbiga.
Mm.
Så att mycket sånt spelar in, ja.
förlåt, vad är bra strategier som de använder för att hantera stress?
Kanske söka hjälp från en vuxen när de är arga. Men att liksom komma och säga att jag har jättesvårt att sova. Och det gör att jag inte känner att jag vill gå till skolan eller att jag orkar. Att liksom bara kunna förklara det. Mm. Att liksom kunna dra den slutsatsen av att jag sover inte bra och det beror på mina mardrömmar.
Mm.
Så att man har liksom lite insikt i vad det är ens svårigheter bottnar i.
Och söker hjälp för dem.
Exakt, och söker hjälp för dem.
Du antog jag att de är ganska olika, de killarna som du träffar och den stora gruppen. Är det så?
Eller jag vet faktiskt inte om de är så olika. För att pojkarna på vårt boende är ju väldigt olika. Och målgruppen i stort, är ju, de är också jätteolika.
Mm.
Det är en väldigt heterogen grupp. Som
det är bara att de som du träffar har de här utåtagerande problematiken.
Ja, men jag tror att det är många som har det. Men som inte kanske får hjälp för det.
Mm, just det, så kan det vara. Vad ska man tänka på om man är professionell i något sammanhang, typ lärare, och träffar barn som har kommit till Sverige som ensamkommande? Är det liksom några särskilda grejer som du tänker att folk borde veta? Eller?
Det jag tänker är att det första är att man ska inte alltid tänka att barnet lider av trauma. Det kan vara det. De symptom de uppvisar kan mycket väl vara tecken på trauma, men det behöver inte vara det. Sen så tänker jag att det här med att det ska gå bra för dem i skola. Många saknar tidigare skolgång. Så för dem är det ett helt nytt fenomen. Att man ska sitta i ett klassrum. Många är analfabeter också, speciellt de från Afghanistan.
Mm.
Så att det krävs en hel del liksom av dem.
Att det är väldigt höga krav, tänker du? Eller att det bara...
För det är nytt. Mm. Allt det här är ju nytt för dem. Och sen så dels så ska de handskas med de svårigheterna som har med sig när de kom till Sverige.
Mm.
Så att skolan för många blir liksom sekundär. De har andra saker som de tänker på. Det är liksom, får jag vara kvar i Sverige? Hur går det för min familj? Kommer de få komma hit? Alltså det är mycket sånt.
Mm.
Och de flesta liksom tänker kontinuerligt på det, eller ganska mycket på det här. De vill gå i skola, de vill att det ska gå bra för dem. Men det blir svårt för dem att koncentrera.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Och vad ska man tänka på som professionell då? Ska man försöka ändå få dem att prioritera skolan eller ska man acceptera att de har tankarna på annat håll?
Jag tycker att man ska försöka möta ungdomen där han eller hon är.
Mm.
Inte liksom försöka pressa in dem i vårat system, och det gäller oss psykologer också, att vi ska inte ha massa behandlingskrav, att de ska liksom komma på behandling och de ska följa behandlingsmanualen, utan vi ska försöka möta dem där de befinner sig.
Mm.
Och kanske se individen bakom beteendena. Inte tänka att det här är en jobbig ungdom. Utan för att det finns en orsak till varför de beter sig som de gör.
Mm. Förlåt, och då, nu låter det alltså att jobbig unge, för att det är utåtagerande som oftast är det man ser.
Det är att de skolkar mycket, att de kanske precis är arga. De kan vara väldigt arga. Om för en pedagog så kanske det verkar väldigt orimliga beteenden. Det kan vara en situation där man inte känner att, ja, men vad var det som triggade igång honom nu? Och det är just det, man måste tänka på vilka triggers det finns i situationer. Det kan vara någonting som påminner dem om en jättehemsk händelse.
Mm. Och då tänker man trauma, ja. Precis. Att precis. Det finns en sån PTSD-trigger.
Exakt. Mm. Och därför så kommer de reagera helt orimligt.
Mm.
Så att ja, ibland kan det vara trauma, ibland inte. Ibland är det vanligt tonårsbeteende. Men det är ju en väldigt utsatt grupp, ensamkommande när de kommer hit. Och de saknar det här sociala stödet. Och det jag tänker är, som pedagog kanske man kan vara den här varma, lyhörda personen. Eftersom de här barnen kommer ändå spendera många timmar, de som tar sig till skolan.
Mm.
Och sen kanske att man kan försöka se till att de får den hjälp och stöd som de faktiskt behöver.
Mm.
Så det är inte alltid i första hand att man ber en psykolog utreda begåvningsnivå eller det är koncentrationssvårigheter, att man drar så snabba slutsatser.
För det måste ju hända att man gör, att man tänker att en unga är hyperaktiv i skolan.
Exakt.
Då tänker man det beror på koncentrationssvårigheter.
Precis.
Men så behöver det inte vara.
Nej, det behöver inte vara, utan det här kan vara liksom sekundära problem på grund av den situationen som de befinner sig i.
Mm. Men förekommer det ändå att man testar dem och liksom kollar om det går med ADHD-medicinering eller sånt?
Det gör man säkert. Jag har inte gjort det.
Utan... Men du utreder dem, du gör ändå liksom testningar på dem och sådär?
Ja.
Vad brukar såna testningar visa då?
Det är också väldigt olika.
Säg, beskriv hela gruppen.
Alla brukar få så många poäng.
Nej. Ensamkommande profilen på vissa.
Alltså jag tycker att utredningstillfället, det är en chans att få se hur ungdomen kanske funkar mer i samtal med mig. Just för att testningstillfället är ju väldigt konstgjort.
Mm.
Det säger inte så mycket hur ungdomen funkar ute liksom i samhället eller i klassrummet och så. Och många, som jag sa, de har ingen tidigare skolgång. För dem är det här helt absurt. Vad då ska jag sitta och lägga klossa liksom? För dem är det jättebarnsligt. Ja, de, alltså det är jättesvårt att få dem att samarbeta. Och för många förstår de inte ens vad de gör hos mig.
Mm.
De vet inte ens vad en psykolog är.
Mm.
De är så här, du vill att jag ska sitta och göra det här medan jag inte ens vet vart jag kommer bo om ett år. Så.
Just
det. Så då i många fall får jag liksom lägga testningen åt sidan. Och då får man ha ett samtal. Jag tror att det är det viktigaste, liksom att de får göra sig hörda, att vi lyssnar på vad det är de behöver istället för att vi direkt säger okej, du behöver det här.
Men förlåt, det de behöver, blir inte det jätteofta att man landar i att man bara, jag önskar att vi hade kunnat skynda på din asylprocess? För det är ändå det som landar i att de skulle behöva.
Mm.
Och det kan ju inte du göra.
Nej, och då gäller det att vi försöker hjälpa dem med, vi försöker stärka dem i hur de är som personer, individer, för att oavsett om de får vara kvar i Sverige eller inte så kommer de att stöta på svårigheter och motgångar.
Mm.
Och vår uppgift under tiden då är att liksom lyfta fram deras resurser, deras styrkor och lära dem olika copingstrategier.
Alltså verkligen känsloreglering?
Så. Ja, det är mycket så. För många saknar ju det.
Och
kanske förbereder dem för ett avslag. Det är mycket så också.
Alltså rent konkret, alltså den katastroftanken på något sätt.
Att det kan, för vi kan ju inte liksom hjälpa dem och vi kan inte påskynda någonting och vi kan inte lova att de blir kvar. Och till exempel den amerikanska gruppen, det är väldigt få som får ett uppehållstillstånd. Och i många fall vet vi och socialtjänsten att de inte kommer att få vara kvar då.
Mm.
Så det är också, det är svåra samtal som vi får ha med de här pojkarna.
Mm.
Så att det är mycket, i början är det mycket samtal innan man ens kan börja utreda.
Men förlåt, det här med känsloreglering och så. Måste inte de, för att ha tagit sig till Sverige, liksom hela den resan, kräver inte det att man är typ superkompetent och har ganska bra känsloregleringsförmåga?
Jag vet inte hur mycket det handlar om känslor när man tar sig hit. Men det handlar om en enorm viljekraft.
Ja.
Det gör det ju. Och man har ett mål och man tar sig över så många hinder och genom så många svårigheter för att ta sig hit. Och för många så liksom har de... Vill de bara stänga av det när de kommer hit? De vill inte prata om det. De vill inte bearbeta det. De vill inte ens komma i närheten av det.
Alltså om det, det resan om det, de var på?
Precis. Ja, och det är inte att ha en bra känsloreglering. För att då är det liksom att du bara undviker.
Mm.
Och så kommer de göra med allt som är jobbigt och svårt. Man undviker.
Just det.
Man vill inte prata om det. Eller så står man hål i en vägg eller någonting.
Mm.
Och det är just det som vi behöver arbeta med dem med. Mm. De behöver inte prata om det som har hänt om de inte vill. Alltså för det kan ju bara göra det svårare för dem. Det är inte alla som behöver prata om det som har varit. Men jag har varit med om dem som känner att jag blir så arg hela tiden. Jag kan inte kontrollera mig. Jag vet inte hur jag ska göra. Då jobbar vi med dem här och nu. Utan att kanske behöva prata om men vad är det som har lett till att... Förstår du, att du har så svårigheter.
för att uppfatta de här killarna sig återigen som grupp? Mm. Tycker de att det här är ett problem? Att de, som du säger nu, så här, ja, jag blir arg helt plötsligt, jag vet inte varför.
Mm.
Eller tänker de att det är så här, den här situationen är så jävla konstig så det är klart att jag måste dela med den på det här sättet? Eller uppfattar de det som ett problem som de själva, liksom, att de behöver lära sig andra coping-strategier?
Alltså vissa har ju kommit till det stadiet där de har insikt i att det är ett problem för dem.
Ja.
Men för vissa så är de är ju helt lost i sina känslor, så att det är vi på boendet som ser och märker av. Jag tror inte att någon tycker att det är okej att man slår någon annan eller att man är aggressiv och liksom fysiskt. Jag tror inte att det är någon som tycker att det är ett okej sätt att bete sig på.
Mm.
Men vissa kanske är rättfärdigare genom att men jag har varit med om så mycket jobbigt och du har ingen aning om vart jag har varit. De har varit tvungna att använda det här sättet för att ta sig hit.
Exakt, det måste bli ett extremt normaliserat. Precis.
Och det behöver man bekräfta. Att jag förstår att du har varit tvungen att ljuga, stjäla, kanske slåss för att ta dig hit. Men nu är du här.
Nu kommer inte det att funka längre.
Precis. Och nu behöver du lära dig andra sätt. Ja. Nu är vi i Sverige. Just. Och det är mycket sådana anpassningssvårigheter också. Så att det är extremt komplext när man jobbar med den här målgruppen. Vilka svårigheter ska man börja med? Men jag tycker att det första man behöver göra innan man går in på att försöka lösa dem, det är att lära känna individen. För att många har strategier som de antingen har använt sig av och glömt eller inte ens vet att de har.
Alltså när de, i hemlandet.
I hemlandet, precis. Mm. Eller de har tappat på vägen. Och som du säger, det är en enormt stark och resurskraftig grupp. För att du kan ju bara tänka dig vad det är som krävs för att lämna sitt hem, sin familj och göra den här resan helt själv.
Nej, jag kan inte tänka mig.
Nej, jag träffade en pojke som kom hit, det var med sin bror, och så skildrades som åt precis innan de kom fram till Sverige. Så han har ingen aning om hur det har gått för hans lillebror. De var på väg hit tillsammans i Sverige. Så att han ältar över det jättemycket.
Borde jag gjort annorlunda? Borde jag ta kontakt med honom?
Vad hände? Och samtidigt var han väldigt arg på sin familj. Hur kan de skicka iväg mig som är så ung och så liten? Det är så orättvist till Sverige. Så att de har... Det är mycket... man vet inte riktigt vart man ska börja någonstans, och det vet man inte förrän man sätter sig ner och pratar.
Mm.
För att kunna göra det så måste man liksom bygga en trygghet runt den här ungdomen. Så istället för att liksom direkt dyka in i problemlösning, så tycker jag att man ska samtala med och lära känna ungdomarna.
Hur, det här är också såklart en omöjlig fråga. Hur tror du att det kommer gå för den här gruppen? Av en grupp med jätteresursstarka unga killar.
Mm.
Men som är med om jättejobbiga grejer. Som du säger, och varierande resilience. Liksom, vad de har för copingstrategier. Om du gissar, hur kommer det att gå för dem om 5-10 år?
Det är en väldigt bra men svår och komplex fråga. Dels beror det på hur de är som individer. Vad de har för karaktär, vad de har för liksom, resurser sedan innan. Men också vilket stöd de får när de kommer till Sverige. För det man har sett att de som får hjälp och stöd tidigt klarar sig bättre än de som får hjälp sent.
Mm. Alltså hjälp i form av skola eller hjälp i form av...
Alltså samhället. Ah. Det kan vara på boendet, skolan. Men att man liksom, för att de har inget socialt stöd. Och det är det som liksom brukar vara den största skyddsfaktorn för ett barn. Liksom under stressiga situationer och så, det är att man har liksom föräldrar eller ett socialt stöd, och det saknar de helt. Så att det är precis det, att de har en trygg vuxen, en trygg miljö runt omkring sig, och jag tänker att det kommer gå bättre för dem.
Mm.
För det vet man, det är liksom en skyddsfaktor. Så för vissa tror jag att det kommer gå jättebra, och det vet jag om, men för andra så kanske man inte får den hjälp man behöver. Man ser inte de här traumasymptomen, nu säger jag traumasymptom, eller varningstecknen och signalerna. Man kanske inte ser allvaret i själva asylprocessen och vilken påfrestning den i sig kan vara. Även om det är en ungdom som inte har så utmärkta svårigheter eller aggressionsproblem eller ilskeutbrott och så. Men är kanske mer introvert och kanske uppvisar mer symptom på depression. Och de här syns och hörs inte lika mycket. Men,
och de kan nog ganska dåligt för om de inte får det här
sociala
nätverket.
Precis, man behöver fånga upp dem.
Mm.
Och för de andra också som är utåtagerande. Det är mycket missbruk bland de här ungdomarna också. Och det kan ju liksom leda till att de förstör deras framtid här i Sverige. Många vill att det ska gå bra för dem. Men många har väldigt många hinder.
Mm. Men så det är en omöjlig fråga som helt enkelt, det kommer gå jättebra för vissa av dem och det kommer gå superdåligt för några.
Jag tror att det kommer gå bättre för dem om de får hjälp tidigt.
Ja,
det är det jag tror.
Det om kan... de har träffat dig alltså. Det är det.
Nej, om de får hjälp av samhället tidigt så tror jag att det kommer gå mycket bättre för dem.
Okej.
Okay. Absolut.
Just det.
Mm.
Är det något mer som du tänker att man behöver veta om den här gruppen? Som liksom vanliga myter eller missförstånd som du möter ute när du pratar med folk?
Det vanligaste är att man tycker synd om dem. Och kanske tänker att det kommer inte gå så bra för dem och så.
Mm. Och att de inte är hjälpta av det, menar du?
Nej, jag tycker inte man ska vara empatisk. Men man ska inte tycka synd om dem just för att... De har varit med om så hemska saker men ändå klarat sig. Det i sig tycker jag man ska ge dem cred för. Och verkligen bekräfta för dem. För att många förstår inte den resa de har gjort. Alltså hur fruktansvärd den är. Och hur stark man måste vara som person för att gå in. Vissa ser inte det som det. Mm. Förstår inte att de är fantastiska.
Mm.
Så att det behöver man liksom ha i åtanke. Men,
och så credda den att det finns massa styrkor där som de kanske inte själva
ja,
ser.
Ja, men självklart. Mm. Självklart.
Mm. Och som du säger, empatisk snarare än tycka synd om.
Ja, och många kanske tänker, men ja, hur ska jag kunna förstå vad han har varit med om? Jag har inte upplevt krig och så. Men jag tänker att alla har vi väl upplevt hopplöshet någon gång. Eller nedstämdhet, ångest. Och det, alltså känslor kan man ändå relatera till.
Mm.
Även om man inte kanske relaterar till situationen. Så att jag tycker att man ska vara väldigt varm, genuin och lyhörd när man träffar den här målgruppen. Och inte tycka synd om dem för att det är väl inte det de vill heller. Utan de vill ha någon som hjälper dem nå deras mål. Och det är liksom att klara sig här i Sverige.
Tack så hemskt mycket.
Tack själv.
Tack, Sena.
Tack för att jag fick vara med.
Och tack ni som lyssnade. Och om ni har några kommentarer eller frågor så har vi en e-mailadress som är barnpsykologerna@gmail.com. Så har vi också en Facebookgrupp med samma namn. Och det här var vårt sista avsnitt för sommaren. Så nu tar vi sommaruppehåll. Tack för att ni har lyssnat. Och tack igen Sena.
Tack själv.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.